Hallå, Fatima här. Du som lyssnar, vi finns på Instagram. På kontot Fråga Kriminologen-podden, det är ett enda långt ord, då hittar du en hel del godsaker som har med avsnitten att göra. Fråga Kriminologen-podden alltså. Följ oss gärna där. Och med detta sparkar vi igång!
Varför döms inte alla mördare till livstidsfängelse? Får man provsmaka en smågodis i mataffären utan att betala? Och vad är det som skapar pyromaner och sektledare och terrorister? Det här är Fråga Kriminologen-podden med Fatima Adberger, jurist och kriminolog. Jag som ställer frågorna heter Ola Lagerström. Välkomna. Det skjuts hejvilt i Sverige. Gängmorden, de existerar fortfarande i allra högsta grad. Mm. Fatima, förekommer det gängmord där du bor?
Nej, kanske inte just precis på den lilla fläcken där jag är. Men sen får vi se om det sprider sig, för att vi har ju en hel del i Eskilstuna och det är inte så långt ifrån.
Första frågan, den handlar om just det här temat gängmord. Det är Jimmy som håller i pennan. Kan vara en Sundsvallskille. Jag har hört att Foxtrot-nätverket skjuter ihjäl folk i Stockholm i syfte att ta över narkotikahandeln i Sundsvall. Varför ägnar gängmedlemmarna sina liv åt den här verksamheten då deras affärer alltid ändå slutar med döden?
Ja, det var väl en alldeles utmärkt fråga. Mm. Det undrar jag om jag kan svara på egentligen.
Ja, varför? Vad vill gängen helt enkelt?
Ja, alltså ytterst, nu har vi ju hamnat i ett läge där man försöker ta kontroll, och i huvudsak så handlar det väl om att man försöker ta kontroll över narkotikahandeln och annat då som man kan tjäna pengar på, för det behövs ju ett inflöde av cash naturligtvis.
Så knarket, det är den stora faktorn?
Det är nog den absolut största faktorn, ja, det finns naturligtvis andra faktorer. Men sen, visst, ska vi gå tillbaka till det här som jag tycker om att prata så mycket om. Vad är grogrund till det här? Hur kan man överhuvudtaget rekrytera folk till de här gängen? Mm. Det pratas ju evigt om att vi måste stoppa nyrekryteringen, och det är ju riktigt. Sen vet jag inte om någon har kommit med något konkret förslag på hur vi ska göra det. För att det handlar ju då om att gå till botten med hur ser det, alltså den socioekonomiska utsattheten ut i de här områdena där man lyckas rekrytera barn och ungdomar till den här verksamheten. Mm. Vad erbjuds man för alternativ? Skolan fallerar, de sociala nätverken fungerar inte. Det här är ju inom ett område i kriminologin som jag har sysslat väldigt mycket med, den narrativa kriminologin. Mm-hmm. Alltså hur begriplig gör vi egentligen om man tittar på perspektivet? Är det i ljuset av mottagaren som tittar på den här typen av beteende eller den här typen av människor och mänskliga uttryck? Hur begriplig gör vi barn och ungdomar i förorten som hamnar i de här sammanhangen? Och hur det här begripliggörandet också påverkar de vi betraktar? För att i det att vi gör oss en förståelse av, ja, sån här är Ola som person, så tilldelar jag, när jag gör mig en uppfattning om dig, då tilldelar jag dig en roll. Mm. Och om du ska interagera med mig så kommer du ganska snart, om du inte har något annat att falla tillbaka på, att förhålla dig till den roll jag har givit dig. Mm. Så det här är liksom, man biter sig själv i svansen hela tiden. Och frågan är, när ska man avbryta, alltså när lyckas man få ett brott på den här cirkeln och det här cirkelresonemanget? När får man lite sund input? När kommer förändringen? Mm. Någonstans där.
Det är stora frågor där.
Ja, det är det. Det är det, och det är jätteintressant och jättetragiskt på samma gång. Mm. Men han pratar om Sundsvall. Ja, det är väl så att det är de här Stockholmsnätverken som är uppe och rådar runt i Sundsvall också.
Så de flyttar sina positioner, de vill, ska säga, gripa ny mark?
Ja, men jag tror att det blir absolut av nödvändighet också. När man har fått låsta positioner, en geografisk plats, så är det klart att man flyttar, att man försöker vinna ny terräng någonstans. Och tydligen så har, av någon anledning, jag vet inte riktigt hur det har gått till, men vissa kommuner i Västerbotten och Norrbotten som Sundsvall och Luleå har varit drabbade.
Mm. Läskigt det här. Förut kände jag i alla fall lite grann så här. Så länge det håller sig långt bort från mina hemtrakter så är man lite nöjd över det. Sen sprider det här sig som en löpeld genom landet. Var är vi på väg?
Ja, vi är på väg till att våra politiker måste ta den här utsattheten, den icke-fungerande skolan, det omöjliga i att integreras, det omöjliga i... Alltså helt enkelt, vi kan inte ha en massa områden som särbehandlas, både vad gäller... Alltså jag pratar med en kompis som inte alls på något sätt är utslagen, men som bor i Kista.
Mm.
Och som inte kan få ordentlig vård i Kista, utan måste åka in till stan.
Mm.
Vi kan inte ha en massa utslagna områden. Vi kan inte ha en massa områden som inte fungerar då på samma sätt som majoritetssamhället fungerar. Det är någonstans där.
Du, när det handlar om just gäng så är det ju ett namn som är på tapeten jämt och ständigt.
Mm.
Rawa Majid.
Ja, just det, den kurdiska räven.
Den kurdiska räven.
Mm.
Du, han är ju inte dömd för någonting, väl?
Nej, inte ännu.
Nej. Vad är det polisen misstänker honom för egentligen?
Ja, men förutom att han då väl är den som leder det här Foxtrot-nätverket. Så narkotikabrott vill jag ha det till. Ett grovt narkotikabrott som han och till och med internationellt efterlyst för.
Fatima, har du varit i kontakt med någon gängkriminell någon gång?
Ja, jag vet inte. Jo, alltså visst i yrket, men... Det jag först kommer att tänka på det är att en period i mitt liv så arbetade jag faktiskt som gymnasielärare i Kista.
Mm-hmm. Kista?
Ja, och den här killen, jag tänker inte nämna några namn av respekt för familj och vänner, men den här killen som faktiskt även figurerar i Diamant Salihus när ingen lyssnar, som blev ihjälskjuten i närheten av en ICA-butik för några år sedan, var en av mina elever.
Är det så?
Mm. Apropå det här med att vi alla har många olika ansikten. Mm. Jag minns honom som en varm och härlig kille.
Killen som sen sköts ihjäl?
Ja.
Mm. Hur var han med då?
Vi hade en liten deal. Han hade lite myror i brallan, så det var lite svårt att sitta still i klassrummet. Och jag hade bland annat engelska och svenska tillsammans med den här killen och en ganska stor klass.
Mm.
Från början så kom vi lite på kant med varandra, minns jag. Och jag sa att, vad ska jag göra? Jag tog i på skarpen. Vad ska jag göra med dig? För att du är inte bara flamsig själv, utan du stör alla andra. Och så sa jag, tänk ut, du får 2 minuter på dig nu att tänka ut en lösning på den här situationen.
Mm.
Och då kom han tillbaka efter ett litet tag, så sa han så här, kan vi göra så här, Fatima, att när jag känner att jag inte riktigt klarar det här längre, då sätter jag upp ett litet finger, jag tar ögonkontakt med dig, så sätter jag upp ett litet finger. Och då låter du mig gå ut i korridoren ett ögonblick.
Mm.
Och då sa jag, absolut, du får 10 sekunder i korridoren.
Mm.
Kommer du inte tillbaka inom de 10 sekunderna, då är det här experimentet över. Och saken är den att han höll sig till det varje gång.
Han gjorde det.
Ja.
Hans liv däremot tog slut.
Ja. Men du, Ola, jag satt här och funderade på en sak.
Mm, vadå?
Ja, vad hände egentligen med Darius?
Darius Ledsjön.
Det är den 23 januari 1997 i Vasastan i Stockholm, en torsdag. En 25-årig man från Polen som vistas illegalt i Sverige och som försörjer sig som kock på olika restauranger syns till på adressen Gästrikegatan 7. Där ligger en nyöppnad skönhetssalong som drivs av en ung kvinna. Den 25-årige mannen kliver in på Gästrikegatans skönhetssalong. Mannen heter Darius Ledsjön, är född och uppvuxen i Polen. Där, i staden Lodz som ligger lite drygt 10 mil utanför Warszawa, har han påbörjat kocklinjen på gymnasiet men hoppat av under det tredje året. Han har då styrt kosan till Sverige och en av Stockholms förorter. Där har han levt ihop med sin flickvän som inte haft en aning om att han levt ett dubbelliv. På fritiden, när Darius inte jobbat på de olika restaurangerna, har han utfört flera grova våldtäkter. När Darius kliver in på skönhetssalongen på Gästrikegatan den där januaridagen 1997 gör han det för att råna innehavaren på pengar. Detta för att få råd till att betala hyran till sin lägenhet. Exakt vad som faktiskt sker inne i salongen är oklart. Men vad som är helt klart det är att kvinnan inte bara är död när Darius lämnar salongen. Hon är även våldtagen och bakbunden med handbojor. Domen blir livstidsfängelse och Darius placeras på Tidaholmsanstalten. 1998, året efter mordet på Gästrikegatan, ändrar Högsta domstolen domen till rättspsykiatrisk vård. Sedan dess har Darius vistats bakom höga murar, dels på den rättspsykiatriska kliniken i Sundsvall, dels på den rättspsykiatriska kliniken i Växjö. Darius har en egen kanal på YouTube, Rättspsyk inifrån. Han har även ett Instagramkonto med samma namn. Där, på de sociala medierna, dryftar han frågor och funderingar som har med den rättspsykiatriska vården att göra. Vi hör Darius på YouTube.
Hej och välkommen till Rättspsyk inifrån. Många gånger ställer jag mig frågan, vad associerar folk med när man tänker på ett möte mellan en patient och hans läkare? Enligt min läkare skrev jag för många ansökningar till domstolen om att bli utskriven. Det verkade irriterande honom. Läkaren klagade på det. Jag frågade honom om vad läkaren hade gjort, om läkaren var med. Vad hade läkaren gjort istället för att skicka ansökningar till domstolen? Hade läkaren bara accepterat att han ska tillbringa resten av sitt liv i en cell utan att ens försöka be domstolen om andra chansen? Eller ens få sitt fall omprövat? Läkaren svarade, inte fan vet jag. Läs en bok istället. Läkarens empati, precis som Atlantis, är borta från kartan. Rättssamhället har successivt avkriminaliserat tjänstefel. Idag är det i princip riskfri att begå tjänstefel av en läkare. Varje gång jag ska träffa denna läkare så förväntar jag mig det värsta. Och jag förstår att det kan vara svårt för utomstående att försöka sätta sig i hur vi patienter har det. Och därför kan det bli svårt för er att förstå hur en patient kan förbereda sig på det värsta när han ska träffa sin läkare. Jag förväntar mig inget bra från honom. Inget som skulle kunna tolkas på att min vård går åt rätt håll. Denna läkarens inställning är att sådana som jag ska aldrig få leva i frihet. Det går inte att resonera med en tiger när man har sitt huvud i hans mun. Så vad betyder det för mig? Jag är 52 år gammal och idag och hälften av mitt liv har jag varit frihetsberövad. Låt oss säga att jag lever upp till 70 år om jag har tur. Så har jag alltså 20 år kvar att leva. Eftersom förvaltningsrätten prövar frågan om tvångsvård 2 gånger om året och med tanke på att jag kanske har 20 år kvar att leva så innebär det att om hälsan tillåter så har jag cirka 40 domstolsförhandlingar kvar innan jag dör. Är det bara det som är kvar av mitt liv? Vad är det som gör att jag ska aldrig få en andra chans till skillnad från många andra som också har begått hemska brott?
Darius har åtskilliga gånger under sina 28 år inom rättspsykiatrin begärt att vården av honom ska upphöra och att han ska utvisas till sitt hemland Polen där han har kvar sin gamla lägenhet som väntar på honom. Darius har dock fått avslag på sin begäran varenda gång.
Ja, det var lite dramatiskt sist, eller hur?
Ja, vi har haft med honom i 2 inspelningar här.
Ja.
Första gången då berättade han om vardagen på rättspsyk. Andra gången, det var ju när jag pratade med honom i telefon.
Ja.
Inför den här tvångsmedicineringen, du vet sprutorna.
Ja, precis. Och det, jag satt lite och funderade på, ja men vad blev det av det där då?
Ja, jag har väl rätt bra kännedom om det. Men jag tänkte att vi går väl direkt till grundkällan, vi ringer Darius.
Ja, absolut.
Och så får vi fråga honom
ja.
Vad det är som händer. Ja, men tjena, det är Ola Lagerström här.
Hejsan.
Hej.
Hejsan.
Tänkte höra om Darius inne.
Jajamän.
Underbart.
Jag ska kolla om han inte sover.
Ja.
Han har precis ätit så han kan vara trött och sova. Ja, ett ögonblick bara.
Tusen tack.
Hallå Darius.
Ja, men hejsan Darius, det är Ola.
Hej
Darius.
Hej Fatima, hej.
Hej.
Nej, det har ju hänt en del saker senaste tiden i ditt liv.
Ja.
Vi kan väl gå tillbaka och göra en liten kort resumé. Det var ju så att 1997 så greps du av polisen. Stämmer va?
Ja det stämmer.
Mm. Det gällde mord och sexualbrott. Det blev livstidsfängelse då. Och
ja.
Sen övergick det här väl till rättspsykiatrisk vård.
Året därpå.
Året ja. Därpå, ja. Så att om... Nu är min matematikhjärna inte den bästa. Inte din heller, Fatima, va?
Nej, den brukar inte vara det.
Darius, jag vet inte, du kanske i alla fall har koll på det här.
Snart 30 år någonstans, va?
Ja, jag är inne på 28 året sammanlagt med häktningen och fängelse.
De här åren, 28 år, hur har de varit?
Det har varit omtumlande. Det fanns stunder där jag trodde jag skulle bli utskriven. Men det blev inte så, utan jag blev förflyttad till Växjö igen, till rättspsyk. Ja, vad finns det att säga? Det är väldigt mycket förvaring inom rättspsykiatri. Alltså man förvarar människor än vårdar dem snarare.
Det är inte mycket till behandlingar, va?
Nej, nej.
Nej. Senaste tiden, då har du fått någon slags, kallas det behandling? Är det en form av behandling?
Ja, det kan man faktiskt säga. Det är tvångsinjektion som jag fick.
När började de här sprutorna komma in i bilden? Alltså injektionerna?
I början av juni i år.
I början av juni.
Vad är det du får för någonting, Darius?
Cisinor, det är en medicin som ges i injektionform.
Okej.
Okay. Vad är det i de här sprutorna? Neuroleptika?
Ja, de används egentligen mot människor som har psykos eller som... Ja, framförallt som har psykos och schizofreni och sånt.
Ja, det var precis just det jag satt och tänkte. Är inte det här en schizofrenimedicin?
Ja, det är det. Ja.
Hur kommer det sig att Darius får schizofrenimedicin, Fatima?
Ja, det kan nog inte jag svara på. Jag ställer frågan till Darius. Tror man någonstans att du är besvärad av psykoser? Att du inte är riktigt verklighetsnärvarande?
Nej, det säger de också att de inte tror det. Nej.
Nej. Men vad är det man upplever då, tror du?
Enligt min erfarenhet så ska den medicinen delas ut för psykos och schizofreni och så. Men också har jag genom åren lärt mig att läkarna ibland använder den medicinen när de tycker att patienterna är besvärliga på något sätt.
Mm.
I mitt fall så gav man mig det för att man tyckte att jag skrev väldigt mycket till domstolen och krävde en ny medicinsk bedömning. Det vill säga ifrågasätter läkarens åsikter. Och samtidigt skrev jag vissa klagomål till Inspektion för vård och omsorg, IVO.
Men det får du ju göra. Det är ju lagligt.
Ja. Ja, det får jag göra. Men rättspsykiatri är lite som en stat i staten. Här gör man lite som man vill.
Ansvariga läkare, de går inte att få tag på. Jag pratade med en vårdare för ett tag sedan. Jag frågade den här vårdaren, skulle det kunna vara som Darius säger? Och då sa hen att jag kan ju inte säga att det inte är på det viset.
Men det här, det vänder sig i magen på mig. Jag sitter här och ska försvara det juridiska systemet någonstans och samhällssystemet. Det kan inte få vara så att det är någon sorts förtäckt bestraffning av en enskild individ för att han använder sina rättigheter att uttrycka sig. Och det här med en ny medicinsk bedömning där, just det har man väl absolut rätt till när man sitter i din situation. Har man
inte enligt patientlagen.
Ja, jag tänker det också. Jag tycker att det är bekymmersamt och det är beklagligt.
Det tycker jag också.
Ja, om det är på det här viset. Vi kan inte hålla på och medicinera människor utan grund. Alltså det går inte.
Jag kan också tillägga att jag har anmält detta till just IVO, Inspektion för vård och omsorg.
Ja.
Och IVO har öppnat ärende i mitt fall. Det betyder att de tycker att det finns skäl åtminstone att titta på det.
Ja, det är bra.
Så vi får se hur det kommer att sluta.
Ja, vi får kanske lämna det liksom i deras händer ett tag och inte sitta och uttala oss så bestämt. Men jag får lite ont i magen om jag ska vara ärlig av det här.
Ja, det är en hemsk medicin.
Du och jag, vi hörs då och då.
Ja.
Jag kan konstatera att du har förändrats sen sprutorna sattes in. Tidigare då var det verkligen så här pigg tanke och kreativitet. Du pluggade ju på dagarna. Du höll dig liksom aktiv. Nu är det en annan Darius jag hör. Du är trött. Du är inte med i matchen på samma sätt. Lite grann av gnistan är borta. Hur känner du själv att du har förändrats av sprutorna?
Jag tycker att din beskrivning stämmer korrekt. Den på hur jag upplever mig själv just nu. Jag är väldigt trött och orklös. Jag orkar inte plugga, jag orkar inte göra någonting. Jag sover ganska stora delen av dagen.
Som sagt, jag får mer och mer ont i magen faktiskt av den här situationen.
Som patient är man ganska maktlös här om man vill ifrågasätta något av systemet.
Men när du medverkar, då måste jag fråga dig, när du medverkar på det här viset och talar fritt med oss om det här, befarar du repressalier av det här?
Det kan jag inte svara på, men för att jag vet faktiskt inte.
Nej.
Men nej, jag vet faktiskt inte.
Men är det ingenting du direkt känner en rädsla för i det här ögonblicket?
Inte än, nej. Nej. Jag har inga skäl att känna rädsla för det.
Nej.
Än. Men man vet aldrig.
Nej.
Och hur ofta får du sprutorna?
Varannan vecka.
Mm. Är det på måndagar eller tisdagar, va?
Måndagar.
Vi hade ju med dig förut ett avsnitt inför en sån här tvångsåtgärd, eller vad man kallar det för.
Ja.
Och du kände en viss ångest, minns jag.
Ja, för att jag visste att det här kommer påverka mig negativt.
Mm.
Jag kommer bli orklös, jag kommer inte orka så mycket, jag kommer bli trött. Så just nu har jag faktiskt inga aktiviteter. Jag tillbringar all min tid på rummet och bara vilar och tittar på tv ibland.
Hur går det till när du får sprutorna?
Då kommer de in och så säger de att de ska ge mig sprutan. Då måste jag lägga mig på sängen och sen drar de ner byxorna på mig och sätter injektionen i skinkan.
Okej. Hur känns det efteråt då? Stunden efter?
För det första så är det ganska obehagligt att få de här injektionerna. Det gör ont ibland om de sticker fel på fel ställe lite. Och efteråt så känner man sig lite, jag vet inte, lite utsatt.
Mm.
Lite utsatt, men maktlös framförallt. Att man har inget att säga emot.
Vad säger dina familjemedlemmar om den här situationen?
De tycker också det är hemskt. De märker också att jag är inte samma Darius som innan injektionen. Att jag orkar inte prata så mycket.
Vad säger läkaren till dig då? Säger den så här att de här sprutorna, de ska fortgå i 3 veckor till eller 3 år till? Vad säger hon,
nej,
läkaren?
Nej, de säger inte hur länge, men hon säger att de ska fortgå.
Fortgå?
De ska fortsätta. Alltså
jaha, så det finns inget formellt beslut, alltså man skriver inga papper på det här och säger att...
Jo, de skriver det i journalerna.
Ja, men då skriver de bara, alltså det är ett öppet slut, alltså det fortgår.
Ja.
Inte den här behandlingsperioden utan det fortgår. Det kan vara evig tid alltså, framåt.
Ja, så kan det faktiskt också vara.
Vad tror du själv, Darius?
Jag hoppas att de upphör med sprutorna. Men det kan ta tid. Jag kanske plågas av dem länge.
Mm.
Hur länge den här omedelbara effekten av sprutan? Du sa att du fick dem varannan vecka, var det så?
Ja.
Hur länge den här tröttheten som du upplever, den här oförmågan att ta dig för saker och ting, hur länge sitter den i sen du har fått en sån här spruta?
Den här sprutan, det finns 2 olika sprutor av Citodinol. Den ena är akutär och den andra depå. Akutär, då känner man verkan direkt och så går det över. Men depå, det är något som utsöndras från den här injektionen hela tiden efter att...
Ja, det är en depåmedicin du får nu alltså?
Depå, ja.
Ja, okej. Ja, men då ligger det ju kvar i systemet förstås.
Ja, och då är tröttheten snarare konstant utan upphör.
Mm-hmm.
Det jag måste förtydliga vad jag tycker och känner, ganska säker på att Darius känner samma sak. Själva brotten för 28 år sedan, de var ju hemska, vidriga.
Ja, det är ju inte de vi diskuterar
nu
faktiskt.
Exakt, det här är en helt annan sak. Och det är också så att jag menar att vem som helst kan hamna på rätt psyk. Om livet skär ihop sig, hjärnan pajar eller vad som helst, då måste man ju veta att de som faktiskt ska vårdas på rätt psyk måste ha det bra, mänskligt faktiskt.
Ja, men i samma ögonblick vi låser in en människa, vare sig det är på rätt psyk eller i fängelse, så har ju samhällskroppen, alltså det stora övergripande majoritetssamhället har ett ansvar för vad som händer med en människa som man begränsar. För vi har grundläggande fri- och rättigheter i vår lagstiftning.
Mm.
När samhället tittar på sina medborgare och säger att den här medborgaren klarar inte av att förvalta sina grundläggande fri- och rättigheter, vi måste låsa in, vi måste inkapacitera den här personen av olika skäl.
Mm.
Och det är inte så att vare sig jag eller Ola sitter och säger att inte Darius behövde inkapaciteras när det här skedde. När du begick de här brotten, Darius.
Ja,
men nu förvaras du, som du säger, och nu har samhällskroppen ansvar för dig, och det är där någonstans jag får ont i magen för det som händer i fortsättningen.
Kan det kanske vara så att media bör granska rättspsyk i större utsträckning? Vad säger du, Fatima?
Jag skulle vilja veta vad Darius säger. Ja. Han som har mer erfarenhet av.
Ja, jag tycker det. Definitivt. Därför det finns mycket som samhället inte känner till. Hur vården egentligen ser ut. Nu är det mest förvaring framför allt. Och sen förekommer det lite maktmissbruk som i mitt fall med detta infektionen. Mm. Sen kan jag också tillägga till det du började prata om, Ola, att under min tid så har jag varit med om att en skötare som var i så kallade vårdlaget för mig själv har hamnat på psykakuten.
Oj, ja. Det kan hända vem som helst.
Så det är det jag menar, det kan hända vem som helst.
Sen om jag ska svara på Olas fråga det här om media så skulle jag vilja säga så här. Att, alltså, jag tycker att medias främsta uppgift faktiskt är att granska makten och maktens korridorer.
Mm.
Och av det skälet så absolut, varför inte granska rättspsyk?
Mm.
Men skriv nu inte något så att säga skandalöst, utan gör en ordentlig djupdykning och gör en ordentlig granskning.
Ja.
Darius, hur gammal är du nu?
53.
53. Vad tänker du, känner du så här? Ja, i den här åldern, man börjar fundera mycket på död och sådär redan, tycker jag själv.
Jo, jo.
Känner du, vad känner du när du blickar framåt 20 år i tiden?
Hopplöshet lite, därför att det finns ingen som helst plan för hur jag skulle kunna skrivas ut. Och det betyder alltså att i mitt fall, när jag blir utskriven, då kommer jag bli utslängd på gatan direkt.
Och vägen fram dit, den är ju lite grann kantad av olika åsikter. Är det inte så, Darius, att du har ju bett om att få sitta med din, jobbdator? För du håller ju på med rättspsyk inifrån på nätet. Det är en slags sida om livet där inne. Du vill ju sitta på en bänk precis vid entrén där ute och göra ditt jobb där. Läkaren har väl i princip sagt ja till det, va?
Nej.
Är det tvärtom?
Det är tvärtom, nej. Läkarna har inte sagt ja.
Läkarna, de har sagt nej. Vad har förvaltningsdomstolen sagt då?
Nej.
Är det nej också från nej. Båda instanser?
Ja.
Jag vill minnas att det var någon läkare som sa att jag håller med om att Darius borde få de här.
Det fanns en annan läkare som kallas sakkunnig som uttalade sig om att jag borde prövas för länge sedan, att jag borde få permissioner och föreslog även fotboja för mig. Men fotboja används inte inom rättspsykiatri.
Okej. Man kan ju ha en sån här, vad heter de här små, inte helikoptrar, men man kan ju övervaka uppifrån.
Ja, en drönare.
Ja. Om du skulle sitta utanför muren där och jobba med din rättspsyk inifrån och ha en drönare som snurrar runt. Det vore
för
väl
mig
kanske
är det nog ingen problem, men jag har svårt att säga att rättspsykiatri skulle gå med på det.
Okej. Hur ser livet ut om 20 år, Darius?
Oj, det är en stor fråga. De 28 åren som jag har suttit inne. Periodvis var det ganska bra. Jag hade en period när jag var på rättspsyk i Sundsvall mellan 2005 och 2012. Och där till sist fick jag permissioner och sätter dem exemplariskt.
Mm.
Sen hände det att därifrån har de flyttat mig till Växjö och då har de återigen beslutat att inte bevilja mig permissioner. Och så var det. Men jag har också haft en fantastisk behandling när jag var på rättspsyk i Sundsvall. Jag träffade en psykolog som hjälpte mig väldigt mycket att komma till rätta med mina problem. Så det har förändrat mig mycket.
Och i Sundsvall funkar det ganska bra alltså?
Det tycker jag. I alla fall på den tiden när jag var där. Jag vet inte hur det är nu. Men
jag minns första gången vi möttes. Jag gjorde en artikel och då var vi väl där, tror jag. Och det var ju många år sedan. Vi får väl se om vi ses igen många år framöver. Jag tror hur som helst att vi har all anledning att komma tillbaka till dig, Darius.
Tack.
Och jag tackar dig så mycket för att du varit med oss.
Ja, tack för din tid, Darius.
Tack.
Tack till er också. Tack.
Vi har kommit fram till veckans kändis. Den här gången ska vi släppa in en tv-profil och affärskvinna som såg dagens ljus i rampljuset redan som 21-åring. Det var då, 1993, som hon korades till självaste fröken Sverige. Numera är hon affärskvinna, som sagt, med bopålar som hon slagit ner på Äckerö. Där bor hon med sin bättre hälft, den djurvänsälskande demonproducenten Anders Bagge. Johanna Lind Bagge, scenen är din.
Hej Fatima, Johanna Lind Bagge här, som är en stor djurälskare av rang. Och jag har tänkt på det här med djur som far illa och när man står och ser på hur man ska agera. Bara ett exempel som min kära mamma som åkte buss och gick på bussen där ett gäng killar satt med en hund som var kopplad. Den här hunden gnällde och ungdomarna då, killarna, behandlade hunden väldigt illa genom att slita, skrika till den och sparka till den över att den skulle vara tyst. Mamma gick fram till de här killarna och sa till dem att de skulle vara snälla mot hunden. Och då sa killarna massa ord som jag inte vill nämna. Men de var ju såklart inte snälla över att, men mer eller mindre att det skulle skita i. Så gick de av bussen och fortsatte då sparka på den här hunden som var verkligen i hopkrupen och i koppel. Och det här var ju en fruktansvärd händelse som mamma återberättade till mig. Och det finns inte ord för hur man känner och för vad hon kände över att agera i någonting för hundens skull och samtidigt bli utsatt själv. Och jag tänker så här, vad ska man göra? Vad är det för kriterier egentligen om man ser att en hund eller ett djur blir illa behandlat eller kanske misstänker blir illa behandlad? Hur ska man agera? Det skulle jag vilja ha svar på.
Johanna Lind Bagge, alltså stor djurvän av rang. Ja, hur ska man agera om man ser att exempelvis en hund blir så här illa behandlad?
Ja, så är det ett akut läge, då får man ju ringa 112.
Och akut är det väl då? Eller?
Ja, det kan jag tycka att det är.
Har du blivit vittne till något sånt här, Fatima?
Ja, alltså kanske inte så mycket våld, men däremot en vanvård har jag blivit vittne till. Och det handlade om en uppfödning, mindre seriös uppfödare av såna här kamphundar. Mm-hmm. Där jag alltså kommer med en person, jag är bara med i sällskap, som ska köpa en valp. Mm. Och direkt vi kommer in innanför dörren i den här lägenheten så sitter alltså en hanhund, en ganska stor och maffig hund, med en, ja, bedömer att det var en 20-30 centimeters kätting. Han är alltså fastbultad i väggen. Mm. Han kan inte röra sig, han kan inte lägga sig ner, han kan inte göra någonting.
Ren misshandel låter det som. Du, finns det något fall där en hundägare döms för just misshandel då av sin hund?
Ja, alltså 2022 så kom det ju en ny lagstiftning. Då införde man ett grovt djurplågeri i brottsbalken. Mm. Och det var ju för att höja egentligen djurs status överhuvudtaget och för att man skulle komma åt de här fallen. Men faktum är att fram till och med förra året, tror jag, 2023, så är det bara en enda person som har dömts med alltså grovt djurplågeri som huvudbrott. Och det handlade faktiskt inte heller om en misshandel, utan det handlade ju om alltså en underlåtenhet att ta hand om. Det handlade om en vanvård. Mm. Alltså en sån grov vanvård att 3 stycken hundar svalt ihjäl, helt enkelt.
Mm. Men det är alltså ett fall som du kan erinra dig. Mm. Vi har ju 100 tusentals hundar i landet, kan jag tänka mig.
Ja, precis. Så du kan ju föreställa dig hur stort mörkertalet är. Vilka som aldrig överhuvudtaget kommer fram till myndigheternas kännedom.
Verkligen.
Jag kan berätta att vad jag gjorde efter att ha sett den här hunden innanför dörren. Mm. Det var att jag konfronterade personen som var i lägenheten och sa, vad är det här för dumheter? Så här kan inte en hund sitta. Nej. Och den personen svarade så felaktigt och så avvikande på mina frågor. Så jag gick raka vägen ut och ringde till länsveterinären.
Bra.
Så gjorde man ett tillslag där.
Du, varför just såna här fall? Mm. Djur som far illa, barn som far illa. Det väcker ju väldigt starka känslor.
Ja, det gör det. Och det ska det göra.
Hur kommer det sig?
Nej, men det är väl utsattheten. Jag menar, snälla någon. Finns det något som är mer, alltså både kombinationen mer oskyldigt och mer i beroendeställning än vad ett djur och ett litet barn är? De kan ju inte tala, de har ju ingen egen röst. Det är det handlar om.
Nästa fråga handlar om att jobba i fängelse. Inger skriver så här. Senaste åren så har jag jobbat som personlig assistent och känner att jag är redo för nästa yrkesmässiga steg. Mm. Jag läste i lokaltidningen att kriminalvården planerar en anstalt på orten och jag har bestämt mig för att söka jobb där. Skulle vilja veta vad en kriminalvårdare gör om dagarna och om det är ett jobb att satsa på. Ja, har du någon kunskap om det här med kriminalvårdare?
Ja, alltså sådär mellan tummen och pekfingret egentligen vad man har som huvuduppdrag som kriminalvårdare. Och det handlar ju då om att hålla säkerheten så att det inte förekommer våld eller missbruk och så att de intagna inte rymmer. Mm. Och den andra delen, det handlar ju om rehabilitering för att förebygga återfall i missbruk och brott. För tanken är ju att det ska vara bättre ut, alltså att man ska få hjälp och stöd så att man kommer ut som en bättre människa.
Mm.
Sen vilka arbetsuppgifter man specifikt har som kriminalvårdare, det skiljer sig åt beroende på liksom var man arbetar. Arbetar man på häkte eller arbetar man inom vården på annat sätt?
Mm.
Men jag har en nära vän som på senare år har gått från andra, faktiskt även politiska uppdrag, till att arbeta inom kriminalvården, som stortrivs och tycker att det här är fantastiskt.
Okej, jag tror att det handlar väldigt mycket om vilken anstalt det är. För att det är väldigt olika klimat på de där ställena.
Det kan jag tänka mig.
Vad känner du, Fatima? Skulle du kunna dra på dig fångvaktarkläder och kliva innanför murarna?
Ja, nu är jag så pass gammal så jag tror kanske inte att de vill ha mig där. Men alltså jag skulle kunna tänka mig att arbeta med ungdomar. Som har
ungdomar, inga vad säger man, stofiler?
Jo då, stofiler kan jag väl också tänka mig att arbeta med. Men jag tror att jag skulle kunna ha... Jag har gjort arbete med ungdomar tidigare och jag tänker att där skulle jag kunna ha... Ja, kanske en avgörande betydelse eller en stor betydelse i alla fall.
Men man måste väl ändå få lov att säga att det är ett framtidsjobb med tanke på hur mycket kriminalvården växer nu och bygger ut.
Ja. Jag kan tänka mig att det är välbetalt också, utan att veta det. Men jag kan tänka mig att det är välbetalt.
Ska vi göra så? Jag har faktiskt en före detta kriminalvårdare i min telefonbok. Mm. Hon heter Katarina Lundmark, författare till en bok som heter 6%.
Okej.
Okay. Ska vi ringa henne?
Ja, det gör vi.
Katarina?
Ja, men tjena Katarina, det är Ola.
Ja, hej Ola, hej.
Hur står det till med dig, Katarina?
Jo, men det är väldigt bra, tack. Mm. Det är det. Jag är på jobbet just nu så att det är full rulle.
Vad jobbar du som?
Jag är sjuksköterska nu för tiden. Yes, jag har varit klar i 2,5 år och jobbar på ett äldreboende utanför Stockholm.
Mm. Du är inte bara sjuksköterska, du är författare också.
Ja, det är jag också. Jag har rätt så många titlar tror jag om man börjar analysera. Jag har jobbat som kriminalvårdare i 2 års tid, gjorde jag också. Mm. Och det var det som ju gav inspiration till att skriva min bok.
Just det.
6%, ja.
Och vi har en lyssnarfråga på det temat. Är det här ett jobb att satsa på? Är det något att ta sig an, så att säga? Vad är ditt svar på den frågan, Katarina?
Alltså, det är ett otroligt viktigt jobb. Och det är väldigt viktigt att det är bra människor som söker sig till kriminalvården. Som är engagerade, som vill väl, som behöver ha en stark personlighet och integritet för att klara av det här arbetet. Och det är kanske inte egentligen de intagna som är det stora problemet, utan det är mer maktstrukturer inne i den här miljön inom kriminalvården som är det som jag har upplevt i alla fall som det största problemet. Man behöver ha bra självförtroende och skinn på näsan liksom.
Och du har ett förflutet på Färingsöanstalten. Kan du berätta om det stället? Vad har man för klientel där?
Jag jobbade där mellan 2016 till 2018.
Mm.
Och på den tiden så var det väldigt mycket drogrelaterade brott där man satt då på Färingsö. Det är bara kvinnor som sitter där.
Mm.
Och det ska ju vara en anstalt som fokuserar på rehabilitering. Mm. Men i verkligheten så är det ju inte så alls. Utan det är ju förvaring bara liksom. Och det var väl det som var min stora frustration, att tjejerna där fick liksom ingen ordentlig hjälp. Varken utbildning eller egentligen någon form av terapi. De har ju gått igenom otroligt mycket, de här tjejerna. Och de jobbar med att de stickar och virkar i 6 timmar om dagen för 13 kronor i timmen. Och det leder ju inte till några jobb alls. Så det var mycket det som jag irriterade mig på. Att man inte satsade på utbildning och en möjlighet till ett vanligt liv när man kommer ut sen. Liksom.
Mm. Vad hade du för förhoppningar när du klev in där första dagen?
Alltså jag var en väldigt positiv och ganska naiv person. Jag hade jobbat inom friskvård i 16 år som personlig tränare och kostrådgivare och massör och gruppträningsinstruktör. Så jag kom in där och tjuhu, skulle dansa zumba med tjejerna och jag ville liksom hjälpa till och liksom försöka göra gott, om man säger.
Mm.
Men 2 år senare, så ganska tilltufsad, så lämnade jag den miljön. För det var för destruktivt för mig själv att jobba där. Liksom. Ja.
Då hade det gått 2 år. Hur lång tid hade det gått när du började gå till jobbet med tunga steg?
Alltså det var väl ändå ganska så snabbt, eftersom jag tyckte att arbetsmiljön, den var inte bra. Det var väldigt uppdelat mellan de som ville väl och ville gott, mellan dem och de som var mer där för att få använda makt och liksom växa för sig själva på det sättet. Liksom.
När vi pratar personal?
Vi pratar personal. Mm. Jag har aldrig haft problem med intagen. Aldrig någonsin.
Inte?
Nej, inte en gång. Vi har liksom, jag har fått höra så många otroligt sorgliga berättelser. Jag har fått så mycket förtroenden. Jag har kunnat hjälpa en del tjejer. Egentligen behöver man bara 2 öron att liksom lyssna och vara medmänniska. Det räcker jättelångt.
Och de här kollegorna som du hade, det fanns bra och det fanns dåliga. Hur skulle du beskriva att de här bromsklossarna var? Vad pratar man om för personer då?
Ja, men faktiskt maktmissbrukare. En del gick in och skapade konflikter för att sen kunna få lösa det, ibland fysiskt. Skapade regler som de intagna var tvungna att följa, annars liksom blev de straffade. Många störde sig på mig då, eftersom jag dansade zumba med de här tjejerna 2 gånger i veckan. Och det var ju väldigt många av personalen som tyckte att det var, varför skulle jag göra det liksom?
Mm.
Men sanningen att säga, så var det ju dans för de här tjejerna var otroligt bra, för att de hade så mycket egentligen energi, mycket ADHD. Har ju missbrukat då amfetamin och kokain och allt möjligt, och har ju väldigt mycket rastlöshet inom sig. Och eftersom de bara sitter och stickar hela dagarna, så byggdes ju det här på, så att de blev ju som lätt exploderade bomber nästan. Liksom. Minsta lilla grej så reagerade de så. Men fick de dansa, då kom de in i en helt annan stämning. De blev liksom glada, trötta fysiskt. De fick endorfiner, de skrattade. Vi hade liksom jätteroligt. Jag höll ju på med det här i 1,5 år och dansade med dem.
Mm.
Och det var liksom, i början var det inte så många som vågade vara med, och de orkade heller inte, för de hade ingen kondition. Men till slut så körde de ju 1 timme i sträck utan paus. Liksom.
Mm. Fatima, om vi släpper in dig i matchen. Jag tycker ju det Katarina beskriver låter vettigt, att få de här intagna på lite gott humör helt enkelt.
Ja, men alltså, hej Katarina förresten, Fatima heter jag.
Hej. Hej, trevligt att pratas vid.
Ja, detsamma. Jag blir lite chockerad här, eller jag blir väldigt chockerad över det du redogör för att jag sitter ju i den änden att jag är helt, ja, jag tror på vårt system och jag vet ju vad kriminalvården har för uppdrag.
Mm.
Och sen att, men det är ju viktigt att man då bär vittnesmål om de fallen där det inte funkar som det ska.
Mm.
Men absolut, jag tänker spontant på det här. Vi har människor som vi låser in. Och i samma ögonblick som man låser in en människa, så har man ju också ansvar för den människans liv. Och då ska det livet vara meningsfullt. Och när det kommer till det här du talar om dansen och dansens uttryck, det finns ju vedertagna till exempel terapiformer, tänker jag, som handlar både om, det handlar om musik, det handlar om bild, det handlar om dans.
Mm. Absolut.
Som man använder till exempel för att bearbeta trauman. Så att jag kan inte se, det här måste ju ha varit ett fantastiskt initiativ, och jag kan tänka mig att det här istället då, föreställer jag mig, skulle ha premierats på plats.
Men du Katarina, du blev inte jättepopulär, eller hur slutade
Nej,
det för dig?
Nej, alltså bland vissa, det var väldigt uppdelat. Vissa av mina kollegor tyckte det här var jättebra och jag hade stöd från dem. Och sen ungefär hälften av mina kollegor tyckte ju det här var jättefånigt liksom. Men det var ju som sagt var väldigt uppdelat. Vissa var ju där för att de vill själva få liksom sätta sig över andra människor. Och det blev väldigt tydligt. Alltså i min värld så tycker jag det är otroligt konstigt att kriminalvården liksom inte granskas mer utifrån. För det är en värld som är väldigt isolerad. Där väldigt få har insyn i vad som egentligen försiggår där inne. Liksom. Mm.
Problemet är ju att man blir inte insläppt.
Nej,
på
precis.
Avdelningarna. Man får ju sitta högst i ett besöksrum.
Ja, och därför så, det är precis som du säger Fatima, att man har ju, eller jag hade också tillit till det svenska rättssystemet, till att ja, men i Sverige tar vi hand om våra medmänniskor och vissa tider, allting är liksom by the book. Men tyvärr är det absolut inte så det ser ut innanför stängslarna.
Katarina, vad var det värsta du var med om inne på Färingsöanstalten?
Alltså det absolut värsta jag var med om, det var att min kollega tog livet av sig. Det var det absolut värsta. Och den här boken jag har skrivit, den är tillägnad henne. Men bortsett från det så var det ju incidenter som... till exempel var det en tjej som blev utsläppt. Hon hade gjort klart sin verkställighet och skulle släppas ut i januari. Och den här tjejen ville inte komma ut, för vi förstod ju ganska snabbt att på utsidan väntade något värre liksom. Och hon gjorde så att hon hamnade i isoleringscell. Hon bajsade ner hela cellen, hon slet sitt hår, hon sa nej till alla liksom, hjälp om kläder och täckjacka och så. Mm. Och i min värld skulle man inte släppt ut henne då, utan man skulle liksom kanske låtit henne vara någon annanstans i någon lägenhet, eller liksom att hon skulle få hjälp på utsidan. Mm. Men det blev så här att... insatsteamet tog henne, sex stora karar, bär henne ut och liksom typ släpper henne i en snödriva utanför stängslet. Och så, då var det färdigt och de fick massa beröm där från vakthavande befäl. Och då, alltså då gick proppen för mig. Då bara skällde jag ut allihopa och bara tyckte att ni är helt omänskliga. Och gick in till sköterskan där och satt och grät. Det var så hemskt. Okay. Mm. Det kommer jag aldrig glömma verkligen, när de bär ut den här stackars. Alltså hon var, jag tror hon var 23. Mm. Bär ut henne mitt i snön liksom, och bara släpper henne. Det här är ju ute på landet. Liksom. Det är ju 2 kilometer till bussen typ. Och, istället för att liksom hjälpa henne till ett skyddat boende eller vad det nu var hon faktiskt behövde egentligen.
Självklart. Vad, ja, har du blivit bitter?
Jag var tvungen att skriva den här boken för att kunna släppa. Alltså det blev ett sätt för mig att bearbeta allt jag gick igenom där. Mm. Och jag vill ju verkligen få till en debatt att man måste satsa på kvinnliga liksom tjejer som sitter på anstalt. För att de har en helt annan bakgrund än männen ofta. Mm. De har helt andra förutsättningar och framförallt helt andra behov. De behöver liksom trygghet, de behöver hjälp, de behöver bli fria från sina missbruk. De behöver en sysselsättning som leder till arbete när de kommer ut. Det de absolut inte behöver, det är maktande människor som skapar problem för dem och gör deras liv på anstalten till ren misär. Liksom. Så att det jag vill med den här boken, det är ju liksom att uppmärksamma de här 6% kvinnor som sitter på anstalt i Sverige som stickar som sysselsättning 6 timmar om dagen. Medan männen då, 94% av alla intagna i Sverige som är män. Och de får helt andra resurser i form av utbildningar, jobbar i snickerier, jordbruk. Mm. Jag kom ju själv med jättemånga idéer som vi skulle kunna hjälpa tjejerna med. Till exempel en utbildning som frisör. Att man hade ett samarbete med frisörer på utsidan. Så att tillsammans med frivården så skulle man då kunna gå en utbildning till frisör inne på anstalten. Och sen när man kom ut så skulle man då med hjälp av frivården och de här frisörerna få hjälp att starta igång sin egen business och så. Och det kan man ju göra med fransar och naglar. Och oftast är de här tjejerna väldigt, väldigt konstnärliga och väldigt kreativa. Ganska känsliga själar, ofta då ju missbrukare med ADHD i botten. Mm.
Så det förslaget la du fram?
Det förslaget la jag fram.
Och vad det fick du för mottagande på det?
En stor fnysning och tyckte liksom att men det där har vi ju inte resurser till. Och det där, nej, det kan vi inte genomföra. Liksom.
Men, ja, precis. Nu måste jag... Hur Kan man säga så? Nej, eller jag, för mig blir det här, det går runt i skallen, för att vi har ju så att säga en kriminalvård. Vi har ju inte kriminalvård för karlar och kriminalvård för kvinnor, utan övergripande är man ska ju ha vård, man ska ju ha hjälp, man ska ju vara bättre ut, man ska få utbildning och så vidare. Mm. Hur kan det komma sig att kvinnorna inte har någon utbildning?
Ja, det är helt obegripligt.
Alltså att de inte får möjlighet?
Inte möjlighet. Inte på Färingsö i alla fall.
Ja, det är min erfarenhet också, de jag pratar med.
Ja, jag vet. Mm. Vi pratade med Jenny Olsson tidigare och hon pratade om att utöver gymnasiekompetens så kunde man inte läsa mer. Och då tänker jag, men det här är ju människor som är betydligt äldre än så, som skulle kunna behöva ha mer på fötter.
Och väldigt ofta kreativa yrken. Mm. Alltså många är liksom... Ja, men väldigt kreativa. Så fort det var kiosk så köpte de i hårfärg och satt och färgade varandras hår. Och då, alltså, det skulle verkligen kunna bli så mycket bättre än vad det är. Mm. Och det gör liksom ont att se hur man kastar bort människoliv på det här sättet som kriminalvården gör. Och det är faktiskt otroliga ointresse som finns i deras rehabilitering.
Det
här är inga dåliga människor. Alltså, oftast har de fått en fruktansvärt dålig start i livet och aldrig fått hjälp. De har fallit mellan stolarna i så många år, i så många instanser. Och till slut så är de liksom missbrukare och hamnar i fängelse för att de begår brott i missbrukets spår. Liksom. Men det är ju inga onda människor. Alltså, ingen typ jag har träffat där har varit liksom en dålig människa från början, om man säger. Hade de fått rätt hjälp så tror jag vi hade haft en helt annan statistik. Alltså, nästan alla åker in och ut på anstalten liksom under många år.
Fatima, vad ser du när du tittar in i spåkulan när det gäller svensk kriminalvård? Låt oss säga om 20 år, hur ser den ut?
Det har jag nog svårt att överblicka, men det jag tänker är att i grund och botten, tanken på och modellen för den svenska kriminalvården, den är ju på ett eller annat sätt världsledande. Och då tänker jag att någonstans i det här så måste man, och det här devisen bättre ut som jag tycker är jättebra, men då måste ju det gälla alla som är intagna. Jag blir chockerad av det här vittnesmålet. Jag har inte arbetat inom kriminalvården, men jag har vänner och bekanta som arbetar inom kriminalvården. Och det är första gången jag hör den här typen av uppgifter, och så ska det ju naturligtvis inte vara. Vi ska göra det får ju finnas en jämställdhet även på den här nivån. Och det är väl klart som fasen att kvinnor inte ska sitta på anstalter och sticka. De ska ju lära sig saker och ting som de har användning av. Det ingår ju också i bättre ut. Sen gillar jag personligen att sticka, men det är skillnad att göra det när det är frivilligt och när någon annan säger att jag ska göra det. Eller det är det enda jag får göra.
Och sen också, de här tjejerna som sagt har ju ofta ADHD, och du kan ju själv tänka stämningen när man gör liksom fel, det blir maskor som går upp. Alltså det blir ingen bra stämning nere i arbetshallen, så kan man säga.
Katarina, vi har nog all anledning att komma tillbaka till dig i ett framtida avsnitt, och tusen tack för att du var med här på tråden.
Tack snälla för att jag fick vara med.
Lelle har en fråga. Hur vanligt är det att misstänkta mördare erkänner under förhör men sen tar tillbaka sina erkännanden i rättegången? Vad har ett erkännande för bevisvärde? Och vad är viktigast bevis i en mordrättegång?
Nu ska jag vara lite tråkig. Jag ska gå in i lagtexten. Den allmänna regeln om erkännanden i brottmål, den hittar man i 35 kapitlet 3 paragrafen andra stycket rättegångsbalken.
Jag snarkar redan.
Yes, och där står så här: är saken ej sådan som i första stycket sägs, pröver rätten med hänsyn till omständigheterna vilken verkan parts erkännande må äga som bevis. Med andra ord, det är alltså en bedömningsfråga. Bara ett erkännande i sig räcker inte alls.
Gör inte det?
Nej, det gör det inte.
Nej, okej. Låt oss säga, Fatima, att du träffar en person. Den har varit dömd för mord och avtjänat sitt straff.
Mm.
Den här personen, den blev dömd mot sitt nekande. Mm. Men nu sitter den framför dig och medger att ja, det var jag. Jag var skyldig. den här personen erkänner alltså det här för dig, Fatima.
Mm.
Vad gör du med det erkännandet?
Det är alltså en person som har dömts mot sitt nekande och har suttit av sitt straff.
Ja, sen sitter den i något slags jobbsammanhang, förtroende
och berättar för mig det här. Ja. Alltså utgångspunkten får vara de advokatetiska reglerna. Alltså om klienten erkänner någonting för sin försvarare. Nu är vi tillbaka till medan det fortfarande är en förhandling, va? Innan man har blivit dömd för något. Men uppger att den här gärningen då ska förnekas inför domstolen. Så att jag sitter framför dig, du är min advokat. Jag säger, jo då, jag är skyldig som 17, men du får inte berätta det för domstolen. Utan inför domstolen så vill jag hävda att jag är oskyldig.
Mm.
Alltså då uppstår ju ett problem som innebär att den här försvararen kan behöva frånträda uppdraget.
Är det så?
Ja, för att man får inte främja orätt. Men okay. Samtidigt så får man inte röja vad klienten har sagt i förtroende till. Va?
Vilket
för det råder en konfidentialitet där.
Mm.
Men nu säger vi så här. Den här personen då har dömts mot sitt nekande, har suttit av sitt straff, kommer till mig i en annan angelägenhet, möter mig som jurist och säger by the way, det var jag som gjorde det där.
Ja, vad händer då?
Ja, det händer ju ingenting.
Ingenting?
Nej, det stannar hos mig.
Men du, Fatima, det stannar hos dig, säger du.
Mm.
Men hur hanterar du då det som jurist? Ska du ha det där liggande som en hemlighet i ditt eget huvud?
Ja, så blir det ju. Men man kan ju säga så här att i det här exemplet så är ju personen ändå dömd och har suttit av ett fängelsestraff för någonting som den har nekat till hela tiden.
Mm.
Men som den sen då säger att han eller hon har gjort inför mig. Så att, alltså, jag kan inte se problemet. Straffet är ju redan utdömt och avtjänat.
Mm, men känner inte du att det här är jobbet för mig?
Ja, jag hade ju helst inte velat veta.
Nej.
Det finns situationer då jag faktiskt varnar i förväg. Och där jag säger att var så snäll och prata inte mer om det där.
Men så är det alltså att det som händer hos kriminologen, det stannar hos kriminologen.
Absolut,
alltså.
Och hos juristen.
Mm, känns tryggt ändå. Därmed så sätter vi den berömda punkten. Hör oss gärna nästa tisdag igen, för då är vi tillbaka i det här podcastflödet. Haka gärna på oss också på Instagram. Fråga kriminologen heter
du
där.
Du har lyssnat på Fråga kriminologen-podden med Fatima Berger och Ola Lagerström. Har du en fråga som du vill få med i podden? Maila gärna din fråga till juristfirma adberger@gmail.com. Behöver du ett målsägande biträde eller annan juridisk hjälp? Maila Fatima på samma adress, alltså juristfirma adberger@gmail.com. Du kan också ringa på 0762 72 77 40. Avsnittet är producerat av Kristoffer Warnberg på Kvarnberg Productions. Tack för att du lyssnat.